Hallå, hallå.
Hur står det till?
Nej, men... Nej, men alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Var jag ska börja någonstans. Jag bara känner,
vad menar du?
Nej, jag bara kom att tänka på att jag satt uppe och jobbade väldigt sent. Och sen hade jag ju lämnat barnen, jag frukost till dem. Och du vet när man blir... Och sen så åkte jag ut med Ross till Gärdet och skulle rasta honom.
Mm.
Och sen blev jag typ nästan, alltså så här, jag, efter jag hade rastat honom så bara satt jag med bilen och blev nästan så att jag bara fick en sån här dipp typ. Jag bara, oh shit, nu känner jag mig så trött. Mm. Men sen kom jag till kontoret och då var det liksom en rörmockare som skulle, två rörmockare som skulle fixa något element och en låsmed som skulle installera något nytt lås. Och så fanns det, det här nya låset då måste man installera på ett speciellt sätt. Men då kan ju dörren gå i baklås. Om man har lite otur. Och det gjorde han. Och det var så jävla... Ja, det var jävligt sjukt. Hade jag inte haft... Hade jag inte haft liksom en extra dörr. Har du en extra dörr hos dig? Du har inte det, va?
Nej.
Nej, exakt. Hade det där hänt hos dig, då hade du blivit fast i ditt kontor i några timmar. Alltså jag tror fortfarande inte de har löst det. De måste typ så här, jag vet inte, de skulle montera ner glaset. Alltså det blev värsta projektet alltså.
Mm-hmm.
Och jag satt i ett möte med Nespresso, du vet. Jag har beställt det till mitt kontor nu. Vad har du för kaffe hos dig?
Jag beställde
en sån här Nespresso-maskin. Alltså.
Ah, okej. Okay. Ja, jag har ju såna kapslar, men jag tror, det är inte Nespresso, det är ett annat märke.
Ja. Ah.
Men det är väldigt gott.
Ja, otroligt gott. Och det är så jäkla smidigt. Alltså. Och nu har de ju massa upplägg med liksom återvinning. Och de är gjorda... Alltså innan hade man ju lite ångest för de här patronerna, så att säga.
Mm.
Men nej, och sen fick jag ju förklarat att de har ju liksom delat upp Nespresso i två avdelningar. En för liksom privat hemmabruk och en för jobbet. Vet du varför?
Nej.
Ja, men vad tror du om det fissar?
Ingen aning.
Är det någon som tar toapapper från jobbet hem, tror du, från dig nu när det är lite tuffa tider?
Nej, det tror jag inte.
Nej, det är det kanske inte. Men om du tänker efter...
Mm.
Ja, det är klart, alltså om du har samma kaffepatroner hemma som på jobbet.
Mm-hmm.
Tänk dig på så här stort företag.
Ah.
Då skulle ju alla bara så här, japp, du vet, fylla fickorna med de där patronerna. Så att det, jobbpatronerna är som ett så här, har en annan form liksom.
Sjöstrand heter min kaffeapparat.
Sjöstrand?
Jättefin. Ja. Jättefin och jättegott kaffe, jag är toppnöjd. Det är också så här,
men vad har du
små...
Är det små...
Ja.
Ja. Mm. Jag har ju en sån här Sage också där man gör, du vet, ja men du vet lyxkaffe, man står och maler och allting. Och det är jävligt härligt. Men du vet, kommer det typ så här, alltså det, jag trodde att jag hade sagt, för jag har en vanlig kaffekopare och så den här. Och så är det liksom mer än två personer så här fyra, då är det rätt jobbigt att stå och vet mala och bara brrr, du vet som en jävla barista liksom. Och sen är det ju också, det blir ju jobbigt också att om man är man liksom, ja men lagom många, då ska man liksom stå och koka upp den här liksom kaffekokaren. Alltså den får man ju ha lite framförhållning med liksom.
Oh my god, det här är så ointressant. Hur länge ska du prata om kaffetillverkning?
Nej, jag tycker att vi pratar om...
Alltså nya kaffepodden 2.0.
I kaffepodden, Nespresso-podden. Nej, men jag tycker vi pratar om Anna Wahlgren.
Åh, hon gick ju bort här nu. Jag blev lite ledsen. Jag tyckte om henne. Alltså, vi tyckte om henne.
Ja, vi gjorde det, men jag har försökt att förstå var... Alltså, jag har ju förstått nu att det som väcker väldigt mycket känslor, det är ju dels att hon lägger barnen på mage. Det finns det ju tydligen massa studier på nu då, att man ska inte... Alltså, det är ju olika studier på olika saker. Hon var ju ganska sådär, liksom, du vet, med ungarna. Hon tog tag i dem och buffade dem och allting.
Mm.
Det är väl ena. Och sen den här idén som att... Och där har jag inte riktigt förstått om folk har blandat ihop det med någon annan. Det är den här 5-minuters... regeln, liksom. För att när jag tänker på oss och Anna Wahlgren, då var det ju mycket det att vi gjorde det här helt fantastiska schemat. Alltså den
verkligen.
Strukturen.
Mm.
Och den är ju egentligen inte, det behöver man ju inte vara någon slags här kärnforskare. Alltså du är ju strukturernas liksom mästare. Du är ju en person som sätter en sån struktur. Så att jag tror att den där strukturen var ju en större och viktigare komponent för mig till barnen. Mm. Just att jag liksom kunde titta på det där schemat hela tiden och bara hålla reda på tiderna och så. Mm. Men det som jag upplevde var väldigt skönt när vi liksom hade det där schemat, det var ju att vi hela tiden visste varför barnen kanske blev lite så här knorriga. Då kunde man ju titta på klockan och bara, men just det, det är ju mat. Ja, just det, den ska ju vila. Alltså, du vet. Ja, det var ju det som var så bra. Vad kollar du på bilderna eller vi tog?
Nej. Jag tänkte tillbaka på Anna Wahlgren att...
Ja, men jag tyckte... Och... Ja, men jag var lite
var
så här...
Hon var en fin människa, men väldigt liksom missförstådd. Det var många som tyckte att hon var kontroversiell och hade konstiga saker för sig. Men du och jag och Läckberg och Petter och... Alltså, nu nämnde jag bara några kända namn så att folk ska liksom ha någonting att relatera till. Men alla vi som använde oss av hennes metod vet ju att det var ju absolut inget liksom barnplågeri, utan tvärtom. Det var ju inte så att man någonsin skulle lämna en skrikande unge i sängen, eller, utan det var ju väldigt liksom, det var strukturerat och det funkade ju verkligen. Det funkade ju...
För oss så handlade det ju väldigt mycket om att få barnen att somna in. Och när de väl sover, då är det ju, alltså, då är det ju inte ett problem om de är liksom själva i ett rum eller att man kollar till dem eller så. Men det är ju det där jag tycker blir lite skevt i diskussionen, att många liksom hakar upp sig på att man typ så här... Alltså folk verkar tro att vi har ju aldrig gjort det. Men jag vet inte om hon ens förespråkar det, att de skulle ligga och vara liksom så här. Det är den här anknytningsbiten. Men jag menar, jag sover ju jätteofta med barnen, alltså nästan jämt. Och det är ju liksom supermysigt. Men det var ju just det här momentet, alltså det tyckte jag var så otroligt bra när man så här... När man gav liksom nu sist då Falke liksom middag, badade honom, gröt och sen välling, natta, mörkt rum och så lite buff. Och sen när han somnade in, då bara sov ju han så otroligt bra. Och lugnt och fint. Eller hur?
Det jag ville säga var att jag och Alex fortsatte ju inte att köra Anna Wahlgren-metoden med Falke. Utan vi gick ju över till den här... gullegull, där man bara låter barnet få sin vilja igenom precis hela tiden. Och idag är ju Falke 5,5 år gammal. Och jag måste fortfarande natta honom med att lägga mig med honom i sängen, läsa bok och ligga kvar tills han somnar. Och det är ju lite så här småstressigt ibland när man har 1000 andra saker. 2 andra pojkar som ligger och väntar på att jag ska komma ut. Jag ska ut och rasta hunden, jag ska tömma diskmaskinen, jag ska flytta tvätten från tvättmaskinen till torktumlaren. Nej, då är jag fast där. Och med Ringo och Rambo var det ju så otroligt mycket lättare, för att när de bara växte upp och blev liksom 2 år gamla, så la man ju dem i sängen och så sa man natti, natti, sov så gott, älskar dig, ses imorgon, puss. Så gick man ut och så somnade de själva. Mm. Så att jag tycker, med facit i hand, 3 ungar senare, så tycker jag att Anna Wahlgren-metoden absolut är något som föräldrar bör tillämpa om de vill ha en lite mera, lite liksom skönare vardag. Men du, såklart. Nog om det.
Ja. Nej, men inte nog om det, för jag måste bara säga en sak. Jag tyckte det var så roligt när du beskrev... alltså jag undrar, hur tror du, om du får spekulera fritt, att människor kommer prata om dig när du är 8 år, eller du blir väl 90 eller 100 år? Alltså, jag tänker, hur skulle du kunna låta en podd när de pratar om dig? För jag tyckte det var så roligt när du beskrev.
Ja, men de kommer
Anna.
Nog...
Missförstådd. Kontroversiell.
Nej,
ett missförstått geni.
Nej,
otroligt inspirerande, men samtidigt...
Ja, men frisk fläkt som
är...
Ja, men det är klart det. Det är ingen som vågar uttala sig så som jag gör. Ingen.
Nej, men jag bara tänker det. Är du liksom, kommer man minnas dig som typ Anna Wahlgren? Alltså typ så här,
säkert. Något sånt i den stilen. Mm. Men du, nu kan vi väl gå på första frågan.
Ja, men du, välj då den frågan som berör ämnet just skaffa barn och alla de här sysslorna.
Vi vill tacka våran sponsor Match. Bingo, det här är den absolut mest seriösa datingappen. Har du koll?
Ja, men alltså Match grundades redan 1995 i USA och de har funnits på den nordiska marknaden sedan 2002 och nästan en halv miljon människor har träffat någon på Match. Det tycker jag är helt otroligt.
Ja, och skillnaden på, alltså det speciella med just Match, det är ju överlag att man har lättare att hitta en seriös relation på Match. Det är inte lika mycket liksom fokus på såna här snabba liksom engångsträffar, utan det är ju väldigt vanligt att människor faktiskt träffas på Match och sen gifter sig och bildar familj och allt det där.
Mm. Men man ska också tillägga att Match är ju en modern och relevant app för seriösa förhållanden. Alltså man har ju inte bara möjlighet att träffa någon, utan man kan ju få så här coaching. De har ju någon så här AI-tjänst där du kan få lite hjälp inför din första dejt och få hjälp med samtal. De har event både i verkligheten, alltså där man kan ses, och i sån här live-rum. Man kan chatta med andra singlar på Match Live och liksom bryta isen där. De har video, det här älskar jag, videosamtal och audiofunktion, så att man kan ju spela in sin röst och lyssna till singlars röster. Det tycker jag är härligt.
Mm. Ja, verkligen jättekul. Hörrni, allihopa som är ute på jakt efter en partner, ladda ner Match, skapa en profil, starta något äkta. Rabattkoden RELATION ger er 30% rabatt på en månad på Match och den är giltig till den 1 december 2022.
Och en liten sak som jag vill lägga till. Det är alltså väldigt detaljerade profiler. Det är inte bara en bild hos Match, utan alla som är med på Match, de gör väldigt detaljerade profiler. Och då kan man även söka på ett helt annat sätt. Så vill man ha seriös dating så lägger man ju ner väldigt mycket tid på sin datingprofil. Och det gör alla som är på Match. Och det tycker jag är ett väldigt bra, så att säga, utgångsläge för att hitta en seriös relation.
Tack Match!
Tack Match!
Katrin och Bingo, jag sitter och lyssnar på denna veckas avsnitt om Katrins stressiga dag som avslutade med intorkat svettiga paddelkläder i soffan. Det fick mig att börja reflektera över hur man på bästa sätt kan optimera sin hektiska tillvaro för att få så mycket fritid över som möjligt. Från vad jag har förstått så har Katrin en väl strukturerad och genomtänkt organisering av sin tillvaro. Så vem är inte bättre lämpad för att hjälpa mig än hon? Jag är 28 år gammal, bor i Stockholm, har efter snart 5,5 långa år genomfört läkarutbildningen och ska börja jobba som läkare nästa år. Åren av plugg har varit roliga, men stressen har varit konstant närvarande och det har varit så svårt att hinna med städning, fritid och vänner. Jag bor tillsammans med min kille i en tvåa på 60 kvadratmeter, inga barn. Tillsammans har vi dock en hund som är ungefär lika gammal som Ross och väldigt olydig. Min kille är inte bra på struktur och ordning. Han städar lite grann, men inte i närheten av så mycket som jag gör. Vi har haft många diskussioner om detta och jag har landat i att han kommer ha svårt att förändras då han verkar vara medfött lat. Stressen som jag känner nu i en liten lägenhet utan barn innan jag ens börjat min karriär ger mig panik över framtiden. Jag vill ha barn, gärna fler än 3. Och jag vill även göra karriär som läkare. Men hur ska jag hinna / orka detta? Just nu har jag en inkomst på 11 000 kronor i månaden och min kille tjänar kring 40 000. Som färdig specialistläkare, vilket dröjer ytterligare 7 år innan jag blir, kommer jag tjäna 70 000 kronor i månaden. Tills dess kommer min lön ligga runt 40 000. Jag vill gärna börja skaffa barn om något år och innan dess vill jag ha en plan. Hjälp mig. Jag tänker städhjälp, barnflicka, assistent, inköpshjälp, you name it. Begränsningen är inkomsten. Hur mycket kostar dessa tjänster? Jag hade blivit så glad om Katrin kunde gå igenom vad hon tar hjälp med och ungefär hur mycket det kostar. Ni är bäst. Ja, alltså wow.
Det här är ju lite din expertis. Det här är ju,
ja, men
du är ju struktur.
Ja, men det är ju tyvärr som så att som kvinna, så om man vill ha barn och karriär som den här tjejen vill, så är det ju så att man måste vara gravid. Man måste föda barnet. Man kanske ammar eller matar eller liksom behöver vara med sitt barn där i början.
Inte om man tillhör familjen Kardashians. Familjen Kardashian, de åker ju bara in och hämtar en unge på någon så här klinik.
Jo, men det kostar en miljon.
Mm, ja, ja, men
det är inte många som har det i bakfickan, eller?
Såklart inte.
Så att om vi då utgår ifrån att hon inte är Kardashians, utan en vanlig person då, och utifrån de liksom siffrorna hon har informerat om i sitt mejl, så ska jag göra en snabb överslagsräkning. Alltså jag har ju väldigt mycket utgifter och kostnader varje månad, men då får man ju inte glömma att jag har ett hus i skärgården, en lägenhet i Marbella, en bil, en båt, och det ska ju då såklart räknas bort. Men om jag tänker mig in i hennes situation, så ja, men det blir svårt alltså. Det blir svårt att få ihop på en lön på 40 000 brutto, skulle jag nog vilja säga direkt, om hon vill ta in alla de tjänsterna som hon spesar.
Ja,
så kan
exakt.
Det bli svårt om hon har en hon har en hyra hon ska betala, hon måste äta mat, hon måste ha en mobiltelefon, hon måste köpa lite kläder, hon måste liksom sköta sitt liv, och utöver det så vill hon ha städhjälp, fixhjälp, någon liksom att maten ska komma till dörren, någon ska hjälpa henne att ta hand om barnen eller barnet. Det kan nog bli svårt på en... Okej, hon vill ha ett konkret svar. Usch. Alltså, hur mycket hjälp vill hon ha? Vill hon ha en person på heltid?
Hon vill ha ett bra upplägg. Och hon vet ju att du kan. Men jag tänker ju... jag tänker, au pair är väl ett sätt. Alltså, om hon har... Alltså,
i en
hon
tvåa inte... på 60 kvadratmeter. Nej, ja, det blir riktigt mysigt.
Ja, men alltså det säger väl sig själv att hon får ju hitta ett alternativt boende som inte nödvändigtvis behöver vara centralt, men där hon har... Alltså för hennes del så är det ju bättre att bo större och ha möjlighet att ha kanske en au pair. För en au pair ska väl jobba 3 timmar om dagen, eller vad är det? Eller hur funkar det?
Nej, mycket mer tror jag.
Är det så?
Ja.
Jag vet bara någon kompis som har au pair, och de, ja, jag har inte riktigt exakt insatt i hur det fungerar, men jag tänker att det är väl åtminstone ett alternativ för att få lite hjälp med sådana saker, antar jag, eller?
Mm. Mm.
Ja, och sen så har du väl, jag menar, Mathem är ju så här, då slipper du åka och storhandla 3 timmar en söndag. Alltså det finns ju sådana tjänster också. Mm.
Jo, men det kostar pengar. Det är dyrt. Det är dyrt. Alla de där tjänsterna hon nämner är ju mycket dyrare än att göra det på det liksom, citat, vanliga sättet som de flesta människor gör för att de inte har.
Men om du ska kommunicera lite liksom priser istället då. Så att om man tänker sig då... alltså städ är väl ändå rotavdrag och så. Alltså hur ofta behöver man ha städhjälp, och sen har du PT, vad kostar det per timme, och sen har man...
Nej, men det tar hon inte ens in här. Hon vill ju ha hjälp med sin... Alltså hon vill ha hjälp med barnet, med städ, med mat.
Ja, men det är väl au pair hon ska ha? Det är väl
ja,
det andra...
Alltså, om man tänker på att hennes kille tjänar 40, hon tjänar 40, då har vi ju plötsligt... Alltså om han är med och bidrar till det här, vilket man kanske får liksom utgå ifrån, då kan de ju absolut ta in någon som kommer och liksom hjälper några timmar. Jag vet inte om hon vill ha hjälp med barnet varje dag för att de båda ska kunna jobba heltid. Ja, men, alltså jag kan inte säga en siffra.
Nej, men vadå, Katrin? Hjälp varje dag? Alltså, det är väl, du skolar väl in barnet på förskola, alltså, när det är lite drygt 1 år gammalt, väl? Eller? Gör man inte det? Nej? Eller 1,5?
Jo,
du...
precis. Men hon skriver så här, jag tänker städhjälp, barnflicka, assistent, inköpshjälp. Alltså,
ja, men nej. Vadå? Ja, men vänta. Nej, det går. Men vad ger man? Alltså, någon som kanske hjälper till får väl en 100-150 kronor i timmen, alltså typ så här lite barnhjälp eller barnvakt eller så, eller?
Ja, det,
Ja. Det är väl det man liksom... och sen städhjälp med rotor. Alltså, vad kan det kosta i månaden att ha städhjälp? Är det 1500, 2000 spänn?
2000, ja, precis.
Ja, ja, då har vi 2500 och så har vi liksom tre kvällar. Eller fyra kvällar, vi säger 1200. Då är vi uppe i 2,3,5 säger vi då. Har man ju barnvakt.
Alltså vet du, vi kan inte, det här blir inget kul och vi kan inte sitta och räkna på det. För det finns folk som kostar mer, kostar mindre. Alltså hon får ju bara, det är liksom ingen fråga att sitta. Alltså, så här, och det är inget bra att jämföra med mig heller.
Nej. Okej, du är ju förebild. Men jag tänker så här, Kadin. Om jag då, nu har du svarat. Om jag får svara henne, då skulle jag säga att utgångsläget är lite problematiskt eftersom de är så olika, hennes gulliga kille. Jag tror att hon skulle må bättre av att befinna sig i en relation med en likasinnad. En person som är lika engagerad och lika peppad. För att det är ju som vi brukar säga, eller som jag brukar säga, när det... när det blir rätt så är det lätt. Alltså, när det är det här lite motiga, hur ska vi få ihop det? Oh, herregud, han sitter där och liksom spelat evspel på 60 kvadrat och tycker att livet leker och har 40. Han har ju säkert så här, han har ju kanske ingen så här jättehyra. Hon är lite inneboende där och bidrar kanske så här. Och så, det är ju ett drömmigt upplägg för honom. Han bara, åh fan, nu, jag har bara 2,5 i hyra. Morsan köpte den här lägenheten när jag var 5 år. Och ja, här, jag vill inte flytta. Fatta vad grymt att bo så här billigt och ändå relativt centralt. Så här, liksom så här. Ja, det är ju inte ett bra utgångsläge. Alltså jag tror liksom att ska man ge sig in i det som hon nu beskriver, då är det ju otroligt mycket skönare. Så att det ena rådet jag vill ge henne, det är att skaffa en ny kille. Och mitt andra råd är att kanske hitta en alternativ inriktning på karriär. Det kan ju vara att du öppnar en, alltså öppna akademikliniken och börja liksom fixa tuttarna på folk. Liksom. Alltså om du ändå ska bli läkare så kan du väl kombinera liksom. Du kanske hjälper, du åker liksom ner 2 månader är du nere i Afrika och gör lite nytta, samhällsnytta och hjälper liksom människor som behöver hjälp, och sen så kan du ha liksom en klinik på Mallorca och göra liksom skönhetsoperationer till rikingar, och sen kan du ha lite ledigt.
Men vänta, hur går det här ihop med familjelivet? Ska hon släppa med sig ett spädbarn till Afrika eller?
Men då har ju råd med barnflicka som hon reser med. En nanny.
Ah, okay. Ja, okej. Ja, visst.
Det är ju jättebra att barnen får lite... Fatta vad häftigt liksom, fram till att det börjar bli så här obligatorisk skola och så.
Ja,
alltså absolut. Fram till dess så har du ju faktiskt möjlighet att göra alternativa saker. Skolplikten kickar väl in där när de är 6 år, eller?
Ja, absolut. Ja, det är en jätterolig idé. Och vilket fantastiskt liv i jämförelse med att traska runt här.
Verkligen, absolut. Verkligen. Ja. Så ny kille, ny inriktning på jobbet. Lycka till.
Du, jag måste bara flika in. Jag var ju ute i lördags. Och det var så sjukt många människor som kom fram till mig hela kvällen. Från att jag satte min fot på Astoria, sen på La Roy, sen, vad fan gick vi från La Roy? Gick vi till Spybar direkt? Alltså, det var bara en sån här kväll. Det var så många som kom fram till mig och bara så här, jag älskar relationspodden. Alltså det, bara, det hade liksom inget stopp. Jag vet inte, för att alltså, det finns ju ingen så här, vissa kvällar är det ju ingen som säger något sånt. Men just den här lördagen så var det bara så här, människa efter människa efter människa, kille, tjej, kille, kille, tjej, tjej. Det var kul.
Det är otroligt kul.
Ja,
Men det är ju de facto så att av allt vi har gjort genom alla dessa år så är ju relationspodden det man får mest. Så här, alltså det är alltid någon. Och så killarna kommer alltid fram och bara, jag och min tjej brukar lyssna. Måste skicka en videohälsning till henne. Och så gör man det.
Tja, nej.
Tja Linda, hoppas vi nästa gång. Tja, tja, tja. Det är kul.
Du, nu går vi på nästa fråga. Hej, först tack för en bra podd. Älskar att lyssna på er när ni svarar på frågor och resonerar kring problem. Ni är så olika och det blir så dynamiskt och balanserat när ni svarar, och jag älskar det. Jag undrar om ni kan resonera lite kring ekonomi i en relation. Jag
är god. Frågorna är perfekt utplockade. De liksom harmoniserar med varandra. Du börjar snacka lite om ditt hemmaliv. Frågan går på hur löser man det, och nu raka spåret in i de ekonomiska aspekterna.
Jag är i en relation sedan cirka 2 år tillbaka utan barn och inte gifta. Men vi säger, vi äger ett hus ihop och har planer för barn framöver. Just nu delar vi på alla kostnader kopplat till huset 50-50 och alla kostnader kopplat till mat och dryck inklusive öl och vin 50-50 genom ett gemensamt konto. Min sambo tjänar mer än mig och får mer pengar över till privat sparande fritidsintressen. Samtidigt äter han mycket mer än mig och dricker mycket mer öl med mera. Man fattar ju redan vad det här ska barka hän. Eller från systemet. Jag anser att det hade varit rimligt att dela på ekonomin lika så vi båda fick lika mycket pengar över i slutet av månaden. Alternativt att han bidrar mer till matkontot för att balansera ut vad respektive förbrukar. Om vi ska ha en gemensam ekonomi vill jag samtidigt inte bara ha ett gemensamt sparande utifall det skiter sig. Hur tycker ni att man bör tänka rent ekonomiskt i en sån här situation och rent generellt i en relation? Vore intressant att höra er resonera kring detta. Vill vara anonym, men vi är båda i 30-årsåldern om ni tycker att det är en viktig faktor.
Mm. Vad säger Katrin?
Nej, men alltså jag tycker och alltså jag tycker väl någonstans alltid att om man är två personer, spelar ingen roll om det är en kärleksrelation eller en vänskapsrelation. Den som har mest pengar betalar mest.
Mm. Jag tycker det är ett bra utgångsläge.
När jag äter lunch eller middag med en person som jag vet har en sämre ekonomi än mig, då tar jag notan.
Mm.
Och skulle aldrig liksom reflektera över att, så här, att jag gör det. Mm. Så att i det här specifika fallet så tycker jag absolut att de ska liksom se över och sen bara så här, ja men vi betalar liksom kanske 70-30 eller 65-35 eller något sånt så att hon har pengar över till sitt sparande varje månad också. Ja, det tycker jag.
Mm. Och, men hur tycker du? Du vet att jag vet inte om vi pratade om det, men jag träffade ju han Mikael Dahlén som är så här professor på Handelshögskolan, vet du det?
Nej.
Nej, men han är ju så jävla skön så att man dör. Alltså, Mikael Dahlén, han ska man gå in och följa. För att han är ju liksom supersmart, Sveriges smartaste snubbe säkert. Liksom. Och han tar ju ett så här, han tar ju sina kunskaper och applicerar dem i, liksom, i vardagen på massa roliga sätt och
mm.
Du vet, han för ju statistik och han gör ju studier och så här, va. Vet du att man har alltså lyckats fastställa då via en studie den ultimata månadslönen?
Jaha, nej, gud vad intressant, berätta.
Ja, men vad tror du om det finns här? Vad är liksom det som...
Ja, men du kan inte fråga mig, jag är ju...
Nej, jag vet, men det är ju för att... Alltså, hur... Du vet...
Alltså, du har en orkester bakom dig nu.
Ja, men jag vet, men jag är på ett snickeri i chillaläget. Ja. Jag har ju hört dig sitta och tugga knäckebröd och ha liksom okay, så här, okay. Sitta i en fabrik i Polen. Men du, nej men så här... Jag ska formulera mig rätt.
Ja, men säg vad det är istället.
Kan man mäta lycka i pengar? Alltså kan man så här, du vet, man brukar ju säga så här att pengar inte gör en lycklig, att det finns inget samband.
Jo, det säger man inte. Jo, det är klart det gör. Det är klart det gör.
Ja, men då ska jag säga exakt vad liksom vetenskapen säger. Man kan inte, det finns inte, det går inte vetenskapligt att säga att man kan liksom, att lycka är kopplat till pengar, men lycka är kopplat till trygghet. Och upp till en viss gräns där människan känner sig trygghet så kan man då se ett samband då som indirekt blir kopplat till pengar. För tryggheten är ju, har ju, så att det är tryggheten som gör att man blir lycklig. Det är liksom inte pengarna i sig, förstår du?
Nej, jag köper inte det.
Nej, du köper inte det.
Nej, för att jag är svinlycklig över mina Gucci-dojer. De ger mig inte någon jävla trygghet överhuvudtaget, men de ger mig jävligt mycket lycka, kan jag säga. Jag blir skitglad varje gång jag tar på mig de där dojerna och bara känner så här, vad lycklig. Eller min Chanel-väska eller vad
det nu. De fick du av mig, ja. Julia och Mark.
Ja. Japp.
Yep, det är jävligt kul. Det var Julia som hittade dem. Hon bara, de här ska Katrina. Det är fan...
Älskar dem.
Hon gör det. Och det var så roligt, för de hade precis kommit in och vi högg dem. Det kändes verkligen som... Ja, men det var en bra present. Jag förstår att de är lycklig.
Men det finns en massa med sådana saker. Men däremot så skulle jag bara flika in. Vänta, innan du pratar vidare om din teori och den här Mikael. Så vill jag bara flika in och säga att i lördags på Astoria mötte jag en gammal bekant. En man som jag hängde med väldigt mycket när jag var ung. Alltså vi var ett stort gäng, du vet, som umgicks. Tjejer och killar och blandad kompott. Och han, den här killen då, han var alltid så extremt fokuserad på att göra karriär. Det här var liksom, det var det viktigaste i hans liv. Och han bara jobba, plugga. Fick något så här dunder super mega jobb inom finans och bara började tjäna så sjukt mycket pengar och bara åkte runt till, om det var liksom en Ferrari eller en Lambo eller säger man Lambo eller Lambo?
Ja, Lamborghini.
Rambo. Han lyckades verkligen åstadkomma precis det han ville. Men nu har det gått kanske, jag kanske inte har sett honom på 15 år. Mm. Och så gick jag in i honom på Astoria och han ser typ likadan ut med lite gråare hår, lite mera fläsk på kroppen, du vet, som gubbar. Alltså vi är ju så här gamla idag och han är väl strax över 50 idag. Och bara så här, han satsade så jävla hårt på sitt stora mål i livet som var att tjäna så otroligt mycket pengar. Så idag så står han utan liksom, ingen familj, inga barn, ingenting. Och då pratade vi lite om det där. Alltså jag ville inte gå för hårt på, för att jag tänkte att det förmodligen var liksom lite så här känsligt. Men jag tänkte verkligen, jag slogs verkligen av att så här, nej, man måste liksom göra saker och ting med viss måtta. Och man får inte tappa bort sig själv i... Alltså jag tycker så här, man ska inte släppa ambitionen att skapa sig själv en god ekonomi så att man kanske liksom då och då kan köpa sig själv ett par Gucci-dojer eller Chanel-väska som faktiskt gör en lycklig. Men man ska ju inte prioritera bort barn och familj för det. Och precis likadant åt andra hållet. Man ska ju inte liksom bli så jävla fokuserad på att tjäna pengar så att livet bara försvinner ifrån en. Och sen står man där i 55 och bara, åh fan, nu hade det ju varit jävligt trevligt att ha ett barn eller två. För att det är ju det som är meningen med livet, tycker jag.
Såklart. Och då kan jag säga bara beträffande pengar att man ska... jag tycker att man ska tänka på pengar som ett... som en självklarhet. Alltså det är som att andas. Man behöver pengar för att livet ska gå runt. Men man ska förstå att när du lägger dig på kvällen så ligger du inte och tänker så här, åh gud, vad skönt att jag kunde andas idag. Det är ju andra saker som gör att du känner dig, alltså att livet känns meningsfullt. Och det är därför människor som har jobb som är meningsfulla, människor som jobbar inom vården, som hjälper folk som håller på att dö, som sitter i alltså som har en liksom en som är viktiga för andra människor. Mm. De är ju ofta generellt sett väldigt liksom tillfreds och lyckliga för att de ser liksom meningen i livet. Och meningen med livet kan aldrig bli att liksom satsa på att tjäna pengar. Det är ju som att springa i ett jävla ekorrhjul och till slut så bara biter man sig själv i svansen. Ja. Men det jag skulle säga, det som är intressant, det är att 50 000 har man liksom lyckats fastställa som den ultimata månadslönen för att man ska kunna få den tryggheten som man då indirekt kan koppla till lycka. För att när du har en månadslön på 50 000, då är liksom hyrorna betalda, mobilräkningar, Spotify och allt det.
Ja. Före eller efter skatt?
Jag skulle nog säga att det kan vara... Det vet jag faktiskt inte.
Det är en jättestor skillnad.
Ja, men och låt säga att det är netto då. Att du får ut 50 000. Alltså, så att du har 50 000 att spendera i månaden.
Men då måste du ju ha en månadslön på.
Men
typ,
Katrin, nu handlar inte det här om dig specifikt. Utan du måste kunna tänka, nu tänker du bara, aha, ja, kan jag skulle göra 50 000? Nej, det här handlade om ett generellt belopp. Det är som att säga så här, vad är genomsnittslängden på människor i Sverige? Ja, då finns det ett liksom en måttstopp på det. Och då kanske du är lite kortare. Alltså, förstår du? Så att,
ja, verkligen.
Ja, så då. Men det påverkar ju inte snittet. Liksom. Så snittet då har man liksom räknat ut där 50 000. Och det finns en rätt så bra logik i det. Och när man reflekterar över det så kan man ju tänka att har du de flesta människor då som lever ett normalt liv. Att få ut 50 000, du vet, när hyran... Då kan du känna den här omedelbara tryggheten. Att du vet att alla jävla avbetalningar och någon kredit... Alltså alla jävla slattande. Det blir alltid betalt varje månad. Du behöver inte tänka på det, och det är en trygghet. Du kan unna dig på Gucci-dojer, du kan unna dig en resa, allting. Du kan inte
jag tror att det är 50 brutto du pratar om.
Ja, det är möjligt att det är liksom 50 brutto. Jag får kolla upp det, va? Men det är ganska intressant att veta. Och sen därefter så kan man inte längre fastställa ett samband med att man känner mer och mer lycka. Så att människor som har lyckats skrapa ihop till de pengarna för att, så att säga, skapa sig en trygghet, de kan koppla den tryggheten till ett välbefinnande och lycka. Där finns det liksom ett samband. Okay. Men det finns inte ett samband mellan lycka och tjäna 1 miljon i månaden. Liksom. Det finns inte.
Okej.
Och det är liksom bara att fastställa. Och med det som ett utgångsläge så blir ju fokus på rätt saker. För då kan man ju bara tänka så här, okej, vad behöver jag för att skapa trygghet? Och sen när jag har gjort det, ja, då kan man ju lägga de här liksom ekonomiska incitamenten åt sidan och bara fokusera på umgås med familjen, hjälpa andra, göra meningsfulla saker och skapa en mening med livet. Mm. Och på så sätt bli mer liksom genuint lycklig.
Yes. Okay.
Med rätt fokus. Det är intressant.
Ja, jätte. Vi hinner med en sista fråga. Halloj. Vad roligt att ni tog upp min fråga i podden och att det blev lite diskussion om den. Alltid roligare än ett kort svar. Tänkte komma med en liten update om konferensen. Jag lyssnade på er bägge, men eftersom jag skrev förra gången några öl, någon shot och någon drink, så styrde inte hjärnan längre. Vi hånglade på toan på ett uteställe och jag förstod vad som skulle ske. Vi gick tillbaka till hotellet och där gick vi till samma rum. Han var varm och god, sexig och härlig. Vi kysstes massor. Men han var lite för full, och vad händer då? Jo, den är liksom död. Vi somnade skedandes, men jag vaknade några timmar senare av att han smeker mig längs ryggen, ner på låret och upp igen, samtidigt som han kysser mig i nacken. Jag känner också något hårt mot min rumpa och blir då helt galet kåt. Vi har alltså sex och jag är fortfarande skitfull, lika så han. Sängen på hotellet var två enkelsängar varpå jag ligger på magen när sängarna delar sig och jag dunsar i golvet. Upp igen och fortsätta. Haha. Summan av det hela blev dagen efter enorm ångest, precis som Bingo sa, då vi satt på konferensen igen och såg helt förstörda ut. Men jag kan heller inte sluta känna mig attraherad av honom. Jag vill fortfarande sätta på honom en gång till som revansch och göra det bättre. Hjälp mig. Vad ska jag göra nu?
Oj, nu försöker jag komma ihåg. Var det här hon som skulle åka på konferens och det var värsta otrohet som jag sa?
Nej.
Ja, jag sa nej.
Jag sa ja.
Ja, du sa ja. Och nu är hon liksom inne i det här. Det där är faktiskt en ganska intressant aspekt som vi inte ens hade med. Alltså just det här när man gör det och liksom det adderar ytterligare en sinnesstämning. Just det här att det blev inte riktigt så där perfekt som man tänkte. Man trillar ner på golvet och det ligger och fnissas. man blir så här, det blir lite mer så här Bridget Jones dagbok än Basic Instinct på något sätt. Liksom.
Ja.
Och då Ja, då blir man lite så här revanschsugen. Alltså det där kan man ju känna som kille också. Precis det som hon nämner är ju, tycker jag, så här klassisk tror jag, scenario för många killar. Man är lite för full, man kan liksom inte riktigt prestera. Men gud, var det inte typ så när vi gick i säng första gången?
Jo.
Vill jag minnas? Yes. Mm. Ja, men jag var ju typ för full. Men då var ju också massa tankar och så. Som, alltså det kan ju vara... Alltså, killar har ju liksom... Det är ju den fysiska aspekten. Att man blir lite full så att de här jävla svällkropparna blir... Inte liksom... går dit hän man vill, så att man får ju problem med erektionen. Och sen så kan man ju få hjärnspöken och alla, det kan ju hända alla möjliga saker. Det är ju lätt, där är det ju kanske lite lättare för en tjej att fejka, eller i varje fall låtsas.
Ja, verkligen. Liksom.
Men det är just intressant det här, liksom den här revanschlusten, för den, det är ju ytterligare ett element av liksom att förhålla sig till när en sån här situation uppstår. Man liksom, man ger sig hän en annan person, man ligger. Det blev inte sådär som man hade tänkt sig. Ja, då ska man börja liksom lägga fokus på att få ett andra åk. Liksom.
Mm.
Men vad fan var hennes fråga? Ja, det är att hon nu vill ha en. Hon vill köra på helt enkelt.
Mm.
Jag vet att jag har så svårt. Jag tycker liksom... jag vet inte. Alltså jag tycker liksom min...
Jag tycker att hennes beskrivning lät väldigt härlig.
Ja, det tycker väl jag också såklart. Och jag har väl alltid varit en förespråkare för att man ska bejaka, att man ska njuta, att man ska ta vara på möjligheterna i livet. Liksom. Och det står jag fast vid, med reservation för att man måste förstå och ha koll på konsekvenserna. Och blir det en... Alltså, om det till slut landar i att man måste byta arbetsplats och det dyker upp någon helt skogstokig svartsjuk fru som bara, är det du som har knullat med min man? Jag ska döda dig! Det är Laura! Och då så här, ja, står hon med en kökskniv och väntar utanför lägenheten? Nej, då tycker inte jag riktigt att då är ju ett knull ett knull. Liksom.
Mm.
Alltså då är det ju verkligen så här, ja. Alltså hur bra är ett knull för att det ska vara värt massa sånt? Alltså det tycker jag, där tycker jag folk bara överdriver helt enkelt.
Ja, samtidigt som det är väldigt svårt och väldigt ovanligt att man möter någon som man har en fantastisk attraktion med. Och det ska man ju ta vara på.
Men det som, ja, men för att låta lite negativt så tycker jag så här, det som man tror är kan ju också, det är så jävla svårt att bedöma, alltså så här, okej, det är lite dåligt i den relationen man befinner sig i, man känner sig lite obekräftad och man får lite komplimanger och man bara, åh herregud, det är egentligen någon som ser mig och jag tycker om, man vill ha mig, lilla mig, och du vet, och så börjar de där känslorna triggas igång, och vad handlar det om?
Man får liksom känna sig som en kvinna och inte bara som en person.
Ja, och det kan väl jag fatta. Det är väl jättehärligt. Men det är liksom att man blandar ihop massa olika känslor. Och någonstans så är det ju... Det är ju inte ett bra betyg på en befintlig relation att man har de behoven av en annan. Så att man får väl kanske se det så också. Då, att det är kanske dags att börja reflektera över den där relationen man befinner sig i. Så här.
Ja.
Men det är ju lite så här pubertalt. Alltså jag har verkligen så här blandade... känslor. Jag vet inte om det är kanske att med åldern liksom, alltså tanken på att sitta där på någon sån här konferens och bara ha någon sån här liten fnittrig 25-åring som bara, hi, kommer du ihåg natt? Hi, jag ramlar ner, hi, på golvet, hi, och du över mig, hi. Eller så här. Alltså man bara, ja, det var lite tokigt, gumman. Som ett sms. Vad gör du? Och jag bara, speciellt. Ska vi ses? Ja, man bara, jo, absolut. Kul. Alltså man bara så här, fan vad man måste ändå vara i liksom, ja, jag vet inte. Han kanske har blivit lite så här...
Bekväm.
Nej, men alltså sen ni vet att jag är ju en helt... Alltså nu är jag... När jag tänker liksom... Jag tänker ju den relationen jag befinner mig med Julia. Att jag liksom ens skulle så här... Det är så otänkbart i min hjärna nu. Alltså nu är jag ju verkligen i en så här tanke att jag liksom inkluderar henne på något sätt. Och det gör man ju när man befinner sig på en bra plats.
Ja,
alltså det är
verkligen.
Ju när man börjar exkludera sin partner, då är man ju verkligen så här.
Mm.
Det är ju när man börjar ha de tankarna som man verkligen så här, vänta nu. Varför har jag plötsligt liksom exkluderat min partner från mitt liksom sexliv. Då är det ju ingen då, det är inget bra.
Nej.
Det är ingen bra signal.
Verkligen. Du, Bingen, med de orden. Aj.
Ja, var det sista eller?
Ja. Jag har så jävla ont i ryggen. Oh.
Ja, du har det alltså. Är det
ischias?
Är det ischias eller?
Ja,
men vadå, din farsa har ju ont i ryggen också. Jag pratar med honom jättemycket. Alltså det är så roligt när man pratar med honom och hans... Du vet, han är hos något... Liksom, han hittar någon läkare i Frankrike där han ska hänga upp och ner som Batman i någon sån här typ av ställning. Man bara så här...
Nej.
Ja, men alltså han bara... Jättebra olika maskiner. Man hänger upp och ner och drar isär kroppen. Och jag bara, men alltså är det på medeltiden? Det låter så här jättemodern maskin. De har inte i Sverige. Man drar isär kroppen och kotorna och så här... Alltså, fan vad han hittar på grejer alltså. Är inte det så... Det är väldigt så här speciellt liksom. Men ja. Alltså du, det känns som att han måste operera sin kota.
Ja, ja, och jag måste ta tag i min rygg. Och jag ska göra det nu. Nu har jag fått en tid på fredag.
Ja.
Med de orden, fortsätt att skriva era frågor till bindkat@relationspodden.com.
Mm.
Så kommer vi att inom väldigt kort framtid att flytta våran podd, eller hur, Bingo?
Jaha, är det dags att vi ska börja flagga för det, eller?
Mm, ja, det är det.
Så ville de att vi skulle säga att vi skulle nämna att det är någonting stort på gång?
Ja, men nu jo, men nu kommer jag på att vi kanske ska nämna det i nästa veckas podd, 27.
Ja.
Eller hur? Ja.
Ja.
Men då har vi i alla fall hintat lite.
Men gud, vad spännande.
Ja, jättekul.
Mer om det. Cliffhanger.
Yes. Ha det.